these verses.
Så hann jag bara halvvägs.
And I only got halfway through.
Så det blir en gång till.
So we'll deal with this one more time.
Men det behöver vi inte be om ursäkt för.
But that's the way it is.
Och för att under reformationen.
Because during the Reformation time,
så var det väldigt vanligt att man predikade just bibelböcker.
It was very common that they used to preach Bible books.
Man gick igenom bibelbok efter bibelbok.
They just went through book after book.
Och tog den tid man behövde.
And they took the time they needed.
Därför att vi tror att Guds ord är levande.
Because we believe that the word of God is living.
Och vi tror att det talar till våra hjärtan.
And we believe that it speaks to our hearts.
I alla situationer.
In every situation.
Så vi kan börja med att be.
So we'll begin by praying.
Herre, vi tackar dig för det som vi har tagit emot.
And Lord, we thank you for what we have received.
Från första Johannes episteln.
From the first epistle of John.
Och Jesus, vi ber att du fortsätter tala till oss.
And we pray that you will continue to speak to us.
Ge oss en speciell nåd att höra och förstå ditt ord.
That, just give us special grace to understand and to hear and to hear your word.
Vi ber dessa ting i ditt namn.
And we pray this in your name.
Amen.
Amen.
Från vers 14.
And from verse 14.
Och framåt.
And for onwards.
Tror vi hinner fram till vers 17.
I think we'll make it to verse 17.
Här talar Johannes om bönen.
And John is dealing with prayer.
Och det är ganska naturligt.
And it's quite natural.
Därför att bön har allting att göra med frimodighet.
Because prayer has everything to do with boldness.
Om vi ska be Gud om någonting.
If we are to ask God for something.
Då vill vi inte komma så där lite försynta.
We don't want to be too cautious.
Därför han uppmuntrar oss att vara frimodiga.
Because he encourages us to be bold.
Och om vi ska vara frimodiga.
And if we are to be bold.
Då måste vi också veta till vem vi kommer.
We must know to whom we are coming.
Gud är på ett visst sätt.
God is in a certain way.
Och vi behöver veta det.
And we need to know it.
Så att vi kan ta emot vad han har.
So that we can receive what he has.
Att vi inte är rädda eller reserverade.
So that we're not afraid or reserved.
Och jag tänkte på bönen lite grann.
So I was thinking about prayer a little bit.
För oss så är bönen ofta en förberedelse, eller hur?
For us prayer is a preparation time.
Någonting ska hända nästa vecka.
Something is happening next week.
Det är bäst att vi ber.
We'd better pray.
Vi förbereder oss för någonting.
And we're preparing for something.
Men när vi tittar på Jesu liv.
But when we look at the life of Jesus.
Så ser vi att faktum är att bönen var någonting mer.
We can see that prayer really was something more.
Bönen var egentligen själva striden.
Prayer was really the whole battle.
När Jesus var i Getsemane.
When Jesus was in Gethsemane.
Så bad han.
He prayed.
Vi kommer ihåg hur han våndades.
And we remember his anguish there.
Till och med så att blod eller svettdroppar av blod kom.
It was even so much that he was sweating blood.
Men när han var färdig.
But when he was done.
I Matteus 26.
In Matthew 26.
Och vers 46.
And verse 46.
Så säger han: stig upp, låt oss gå.
He says, get up and we'll leave.
Det var som att striden var redan avklarad.
And it was like the battle was done already.
Bönen var själva striden.
It was the prayer was the battle.
Men vad gjorde lärjungarna?
But what did the disciples do?
De sov under tiden.
They were sleeping.
Och det verkar som att de hade en vila.
And it seems like they had a rest.
Men senare.
But later on.
Så ser vi att någonting hänt.
We can see that something happened.
Lärjungarna blev helt plötsligt väldigt rädda.
And the disciples get very frightened.
De flyr överallt.
And they run away.
Men inte Jesus.
But not Jesus.
Han har absolut frimodighet.
He has absolute liberty.
Och han går ända fram till korset.
And he goes all the way to the cross.
Och betalar priset.
And he's paying the price.
Och betalar det för all evighet.
And he's paying it for eternity long.
Och är det inte intressant?
And this is so interesting.
Att se att bönen för honom var själva striden.
To see that prayer was the whole battle for him.
Saker och ting är inte som vi tror.
And things are not the way that we think they are.
Vi strider inte mot kött och blod.
And we're not battling against flesh and blood.
I Efesierbrevet 6.
In Ephesians 6.
Verserna 10-12.
Verses 10-12.
Vi har en övernaturlig fiende.
We have a supernatural enemy.
Som har byggt upp fästen.
Who's building up strongholds.
Som kontrollerar våra tankar.
Who's controlling our thoughts.
Bibeln kallar det för tankebyggnad.
The Bible calls it for strongholds.
Och vet ni, där är vi.
And that's where we are.
Vi är under de här fästen.
We are under these strongholds.
Vi tänker på ett visst sätt.
And we think in a certain way.
Och vi tror att vi vet.
And we think that we know.
Men vi tänker naturligt.
But we think in a natural way.
Gud vill att vi ska ha Kristi sinne.
And God wants us to have the mind of Christ.
Han vill att vi tänker bortom det naturliga.
He wants us to think beyond the natural.
Och här kommer bönen in.
And this is where prayer comes in.
Därför att bönen är ett vapen, säger Bibeln.
Because the Bible says that prayer is a weapon.
Inte ett kötsligt vapen.
Not a carnal weapon.
Utan ett andligt vapen.
But a spiritual weapon.
Som bryter ner de här fästena.
And it breaks down the strongholds.
Så vad som än pågår.
So whatever's going on.
Så helt plötsligt så förändras det.
Suddenly it's changed.
Har ni någon gång varit med om och vittnat för en person?
Have you been testifying to a person?
Och de är
witnessing to a person.
Totalt motståndare.
And they're just completely opposed.
Vad man än säger, de vrider och vänder på det.
Whatever you say, they just twist it and turn it.
Men man ber.
But then you pray.
Och det kanske går månader.
And maybe months will pass.
Och det kanske går år.
Or maybe years.
Men helt plötsligt.
And then suddenly.
Puff.
Puff.
Okej. Så händer någonting.
Something happened.
Därför att någonting har förändrats här uppe.
Something has changed up here.
Våra böner.
Our prayers
har förändrats.
Has changed things.
Jesus brottades med sin väg till kors.
And Jesus was battling with on his way to the cross.
Att han skulle skiljas från Fadern under en period.
That he had to be separated from the Father for a period.
Då människans synd lades på honom.
When the sin of man was put on him.
Och han sa, ta om möjligt denna bägare ifrån mig.
And he said, if possible, take this cup from me.
Men bara Herre, om det är din vilja.
But only Lord, if it's your will.
Och vi vet att när någonting gjorde Gud i hans hjärta under bön.
And we know that God did something in his heart when he was praying.
För när han stod upp.
Because when he was stood up.
Då gick han frimodigt.
He went with boldness.
Hela vägen till korset.
The whole way to the cross.
Och uttalade orden, det är fullbordat.
And he said, it is finished.
I Johannes 19:30.
In John 19:30.
Vad gjorde lärjungarna?
And what did the disciples
de
do?
De sov under bönen.
They were sleeping when he was praying.
De snarkade.
They were snoring away.
Men sedan så ser vi att de sprang överallt.
But then we see that they were running all over the place.
De flydde.
They fled.
Så vi ser hur bönen är mer än förberedelse.
And we see that prayer is more than just preparation.
Det är själva strid.
It's the battle itself.
Och en obesvarad bön.
And a prayer that is not answered.
Den har vi säkert alla upplevt.
I'm sure we have all seen it.
Om vi ska vara ärliga.
If we are honest.
Vi har bett många böner.
We've prayed many prayers.
Men många gånger är det så att det handlar om en okunnighet om bönens natur.
But many times we are ignorant of the character of prayer.
Vi vet inte riktigt vad bönen är.
We don't really know what prayer is.
Men att ha en bönetjänst.
But to have a ministry of prayer.
Det är det största som vi kan ha.
It's the greatest thing that we can have.
Tänk på bönens natur.
Just think of the nature of prayer.
Å ena sidan är det enklaste som finns.
On the one hand, it's the easiest thing there is.
De små barnen.
The little children.
Hemma eller i söndagsskolan.
At home or in Sunday school.
De knäpper sina händer.
They just vad heter det? Fold their hands.
Och de ber.
And they pray.
Enkelt, spontant.
And just simply, spontaneously, naturally.
Inget konstigt.
Nothing strange.
Men samtidigt vet vi att Gud kan kalla oss in i en bönetjänst.
But we know that God can call us into a ministry of service.
Som förändrar
prayer,
städer.
And this will change cities.
Länder.
Countries.
Folk.
Peoples.
Därför att vi är i en strid.
Because we're in the midst of a battle.
Gud har gjort det på ett sådant sätt.
And God has done it in this way.
Det finns två intressanta skriftställen.
And there are two interesting portions of scripture.
I Gamla testamentet.
In the Old Testament.
Ett i Jesaja 59.
One in Isaiah 59.
Verserna 14-16.
Verses 14-16.
Det står att Herren letade efter någon som kunde vara en förebedjare.
And it says that the Lord was looking for someone who could be an intercessor.
Och det här ordet för förebedjare.
And this word for intercessor.
Det är i hebreiskan pagah.
It's in the Hebrew paga.
Och vi har predikat om det här ordet vid ett antal tillfällen under år.
And we preached about this word a number of times during the years.
Men det betyder att någon gör sig tillgänglig för Gud.
But it means that someone makes himself available to God.
Ställer sig mellan Gud och situationen.
Is standing between God and the situation.
Som ett redskap.
As a tool.
Att be.
To pray.
Och man stannar där tills Gud har gjort vad han har tänkt att göra.
And you stay there until God has done what he was going to do.
Det är betydelsen av pagah.
That's the meaning of the word paga.
Det är betydelsen av att vara en förebedjare.
And that's what it means to be an intercessor.
I Hesekiel 22.
And in Ezekiel 22.
Och vers 30.
Verse 30.
Så har vi en liknande situation.
There's a similar situation.
Det står att Herren letar efter någon som kan stå i gapet.
It says that the Lord is looking for someone who wants to stand in the gap.
Och vad betyder det att stå i gap?
And what does it mean to stand in the gap?
Betyder att vara en förebedjare.
It means to be an intercessor.
Att på något sätt vara det redskap.
That somehow you're the tool.
Som förändrar och förvandlar en plats.
That is changing a place.
Och det här ordet i hebreiskan som används här.
And this word in the Hebrew.
Är lite annorlunda.
It's a bit different.
Och det betyder att det är som en stor folkskara.
It's like a crowd of people.
Som står och tittar.
And they're standing and they're looking.
Och någon säger eller har en önskan.
And someone has a wish.
Finns det någon här som kan hjälpa till med det här?
Could someone here help with this?
Och det är helt tyst.
And it's silent.
Ingen säger någonting.
No one says anything.
Men helt plötsligt.
But then suddenly.
Så är det någon.
Someone.
Som börjar att bana sig fram.
He's making his way through.
Och säger, här är jag.
And saying, I am here.
Jag är villig.
I'm willing.
Jag är redo.
I'm ready.
Jag kan vara den här personen.
I can be this person.
Som står i gapet.
Standing in the gap.
Precis som Jesaja sa.
Just like Isaiah said.
I kapitel 6.
In chapter 6.
Och vers 8.
And verse 8.
Här är jag.
I'm here.
Send me.
Send me.
Och jag tänker på det som en liten inledning här, men i första Johannes.
And I was thinking of in the first epistle of John.
Hela det här brevet.
This entire letter.
Har talat så starkt.
Has spoken so strongly.
Om vår tros verklighet.
About the reality of our faith.
Det är inte bara en religion som vi har hittat på.
It's not just a religion.
Liksom att, ja,
that we have invented.
Vi ska liksom göra tro på någonting.
Yes, we must believe something.
Det är väl kul att ha någonting att tro på.
It's great to have something to believe in.
Nej, det är mycket mera.
But it's much more than that.
Det är någonting som är verkligt.
It's something that is real.
Det är någonting som verkligen finns.
It's something that really exists.
Och vi kan titta här i vers 14.
And we can look at verse 14.
Vi kan läsa 14 och 15.
We can read 14 and 15.
Och detta är den tillit vi har till honom. Att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss.
This is the confidence we have in approaching God. That if we ask anything according to his will, he hears us.
Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi bett honom om.
And if we know that he hears us, whatever we ask, we know that we have what we have asked him.
Ser vi ordningen här?
Can we see the order here?
Först ber vi enligt hans vilja.
First we pray according to his will.
Sedan vet vi att han hör.
Then we know that he hears us.
Och när han har hört oss.
And when he has heard us.
Då vet vi att vi också har det.
We know that we have it.
Så nyckeln är att be i enlighet med hans vilja.
So the key is to pray according to his will.
Och det står här att vi har en tillit till honom.
It says that we have a trust in him.
Paresia i grekiska.
Paresia in the Greek.
Och det betyder att vara frimodig på ett sätt så att det bara bubblar ut ur oss.
It means to be as bold so that it's just bubbling out of us.
Vi håller inte tillbaks någonting.
We don't keep anything back.
Vi har en absolut 100% tillit på Guds karaktär.
We have a 100% trust in the character of God.
Att han är den som han har sagt sig vara.
That he is the one that he has said he is.
Och han ska göra det som han har sagt att han ska göra.
And he will do what he has said he will do.
Och det står att om vi ber om något efter hans vilja.
And it says that if we pray for something according to his will.
Och det här ordet för efter hans vilja.
And this word for according.
Det är egentligen en preposition.
It's really a preposition.
Som är kata i grekiska.
It's kata in the Greek.
Och det betyder att vara under någonting.
And it means to be under something.
Så det betyder att jag är underordnad hans vilja.
It means that I am submitted to his will.
Min vilja är hans vilja.
My will is his will.
Och då blir automatiskt hans vilja min vilja.
And then automatically his will is my will.
Det är då det kristna livet blir spännande.
And that's when the Christian life gets exciting.
Därför att då vandrar jag i enhet med Gud.
Because then I walk according to God.
I Amos 3:3.
In unity with God in Amos 3:3.
Står att man kan inte vandra om man inte har enhet med Gud.
It says you can't walk unless you are in unity with God.
Då vandrar vi åt två olika håll.
Because then you walk in two different directions.
Och när vi ber enligt hans vilja.
And when we pray according to his will.
Så vet vi att han hör.
We know that he hears us.
Och att höra, när vi hör ordet höra på svenska.
And when we hear the word hear in Swedish.
Så tänker vi alltid sådär att okej, vi liksom lyssnar in någonting.
We think that, well, we'll listen to something.
Och sen så funderar vi lite på det.
And then we think about it a little bit.
Och så får vi se vad vi gör.
And then we'll see what we do.
Men att höra i biblisk mening.
But to hear in a biblical sense.
Är mycket starkare.
It's much stronger than that.
Det är inte det att vi först hör och sen gör vi en utvärdering.
It's not so that we hear and then we evaluate it.
Ska jag lyda Guds ord eller ska jag inte?
Should I obey the word of God or shouldn't I?
Ja, vi får väl se.
I will see.
Nej. Det betyder att jag hör det.
So it means I hear it.
Och jag handlar det.
And I act upon it.
Och på samma sätt är det.
And in the same way.
När Gud hör en bön.
When God hears a prayer.
I enlighet med hans vilja.
According to his will.
Då hör han.
Then he hears.
Och då handlar han efter.
And he acts according to it.
Han gör det.
He does it.
Därför att hans böner.
Because his prayers.
Är baserade på hans löften.
Are based on his promises.
Vi ber i enlighet med hans löften.
We pray after his promises, so according to his promises.
Hur många löften är jag och amen i honom?
And how many promises are yea and amen in
några få.
In him? A few?
Hälften av dem.
Half of them.
De flesta.
Most of them.
Nej, alla står det.
No, all of them it says.
Alla löften.
All the promises.
Och hans löften.
And his promises
är rotade i hans karaktär.
Are found in his character.
Och vad är Guds karaktär?
And what is the character of God?
Han kan inte ljuga.
He is unable to lie.
I Titus 1:2.
It says in Titus 1:2.
Han kan inte förändras.
And he cannot change.
I Malachi 3:6.
In Malachi 3:6.
Det är Gud.
That's God.
Han har gett oss alla löften.
He has given us all the promises.
Och han säger, så här går det till.
And he says, this is the way it happens.
Ta reda på min vilja.
Find out my will.
Det står i den här boken.
It's in this book.
7832 löften.
7832 promises.
Det är verkligen det.
It's what we have in here. I'm not inventing it.
Det är 7832.
There are 7382 promises.
Jag vet inte vem som satt och räknade dem, men
I don't know who counted them.
Men tänk på det.
But just think of it.
Så många löften.
So many promises.
Och de är alla rotade i hans karaktär.
And they all have their roots in his character.
Han kan inte ljuga.
He is unable to lie.
Han kan inte förändras.
And he is unable to change.
Så har han lovat det.
So if he's promised it.
Kommer det också att ske.
It will happen.
Och det är det han säger här.
And that's what he's saying
att
here.
Att ha tillit till honom.
Trust him.
Det är därför jag har skrivit dessa ting till er.
That's why I wrote these things to you.
Att ni ska veta att ni har evigt liv.
So that you will know that you have eternal life.
Att ni ska veta att ni är mina barn.
So that you'll know that you are my children.
Att ni ska veta att jag är er far.
So that you'll know that I'm your father.
Och att ni frimodigt kan komma inför mig.
So that you can come before me with boldness.
Med alla era önskningar.
With all your requirements, wishes.
Och i vers 16.
In verse 16.
Så står det, om någon ser sin broder begå en synd som inte är till döds.
Someone sees his brother commit a sin which is not a mortal sin.
Då ska han be.
He should pray.
Och Gud ska ge liv åt honom.
And God will give life to him.
Och de som inte begår synd till döds.
Vi kan ta det på engelska sen.
Okej. Okay. Det finns synd som är till döds och jag säger inte att man ska be för den.
If anyone sees his brother commit a sin that does not lead to death, he should pray and God will give him life. I refer to those whose sin does not lead to death. There is a sin that leads to death. I'm not saying that he should pray about that.
Vad är synd till döds?
So what is sin that's leading to death?
Det står faktiskt här.
It's actually says so here.
Tänkte hoppa över den versen men det går inte.
I was going to skip that verse but I'm not able to.
Och det beror lite grann på vilken teologi man har.
And it's a matter of what theology you have.
Men det talar om här att när vi har den här bönetjänsten.
But it says here that when you have a ministry of prayer.
Så finns det ändå ett tillfälle då det spelar, jag behöver inte be.
But there are still times when you don't have to pray.
Och det är just i samband med den här synd till döds.
And it's with this sin that's leading to death.
Vissa människor har sagt att det är specifika synder.
Some people say that there are specific sins.
I vissa kristna kretsar.
In some Christian circles.
Så har man till och med gjort en åtskillnad.
They make a difference.
Mellan synder som kan förlåtas.
Between sins that can be forgiven.
Och synder som inte kan förlåtas.
And sins that cannot be forgiven.
Problemet är bara att det finns inget bibliskt stöd för den uppdelningen.
And the problem is though that there is no biblical support for that kind of separation.
Bibeln talar visserligen om i Ordspråksboken 6.
And the Bible says in Proverbs 6 actually.
Verserna 16 till 18.
Verses 16 to 18.
Om sex synder.
That there are six sins.
Ja, sju.
Yes, seven.
Som Herren hatar extra mycket.
That the Lord hates more than anything.
Har ni läst dem någon gång?
Have you read them sometimes?
De är nämligen inte precis vad vi tror.
Because they're not exactly what we think.
Alla har med hjärtat att göra.
They all have to do with the heart.
Alla har med attityden att göra.
They have to do with our attitude.
Alla har med tanken att
it
göra.
Has to do with our thoughts.
Det är ingen av de här yttre synderna som nämns.
Not any of those outward sins.
Men han talar väldigt tydligt om det.
But he speaks very clearly about it.
Skulle det vara de här dödssynderna?
Could this be these mortal sins?
Vi ser inga tecken på i övriga Bibeln.
We don't see any signs of it in the rest
att,
of the Bible.
Att Jesus eller någon av lärjungarna.
That Jesus or one of the disciples.
När någon kommer till dem.
When someone comes up to them.
Du har begått en av de här sju dödssynderna.
No, you committed one of these seven mortal sins.
Så tyvärr kan vi inte hjälpa dig.
So I'm sorry we can't help you.
Lev så gott du kan resten av livet.
Yeah, just live your life as good well as you can.
Det är allt vi kan erbjuda.
That's all we can offer you.
Nej, det finns ingen begränsning för hans förlåtelse.
No, there's no limit to his forgiveness.
Så det kan inte ha med det att göra.
Because it can't be this that's meant here.
Okej, Matteus 12.
In Matthew 12.
Verserna 24 till 32.
Verses 24 to 32.
Så talas det om en synd som heter hädelse av anden.
It speaks about blaspheming the spirit.
Och det står att det kan man inte få förlåtelse för.
And it says you cannot be forgiven for this.
Och vad innebär det?
And what does it mean?
När jag växte upp.
When I grew up.
Så var jag livrädd för det.
And I was so scared of this.
Jag tänkte, har jag inte begått den synden?
If I haven't committed this sin,
så kommer jag att begå det.
I will commit it.
Fast förr eller senare,
because sooner or later,
så kommer trycket på min själ,
the pressure on my soul,
att vara så stor,
will be so great,
att jag säger någonting ofördelaktigt,
that I say something that is not good.
Och sen är det som att någon drar ner en rullgardin.
And then someone will pull down a blind.
Nu är det kört.
And it's all over.
Du kan aldrig få förlåt.
You can never be forgiven.
Men vet ni, den synd,
you know, this sin,
begicks av fariséerna.
Was committed by the Pharisees.
När de såg Jesus stå mitt framför dem.
When they saw Jesus in front of them.
Och utföra de messianska under.
And he performed these messianic miracles.
Han gjorde vissa saker som var profeterat om i skriften.
And he performed certain things that were prophesied about in the
mitt
scriptures.
Mitt framför deras ögon.
And they were seeing it.
De som var studenter eller vad heter det? Ja, de studerade skrifterna.
And those who were studying the scriptures.
De visste det här.
They knew it.
Den här mannen som står framför oss.
They knew that this man who was in front of them.
Han är utan tvekan Messias.
Without doubt he's the Messiah.
För han uppfyller skriften.
Because he fulfills the scriptures.
Så som vi har studerat.
as we have studied it.
Men ändå säger de.
And yet they say.
Att den ande som är verksam i honom.
That the spirit that is working in him.
Det är Satans ande.
It's the spirit of Satan.
Inte Guds ande.
It's not the spirit of God.
Och då sa Jesus att om inte ni tror på mig.
And Jesus said if you don't believe in me.
Att jag är den jag är.
That I am the one I am.
Då finns det ingen förlåtelse.
Then there's no forgiveness.
Ni kommer att förbli i ett oförlåtna stad.
And you will stay in your unforgiven state.
Så att hädda den helige ande.
So to blaspheme the Holy Spirit.
Kan inte göra som en pånytt född människa.
Is impossible for a born again believer.
Utan det är otrosyn.
But it's a sin of unbelief.
Att en ofrälst människa står emot den helige andes övertygande.
When an unsaved person resists the conviction of the Holy Spirit.
Och vägrar att ta emot Jesus.
And refuses to receive Jesus.
Då finns det ingen förlåtelse.
Then there's no forgiveness.
I denna tid.
In this time.
Eller i den kommande.
Or in the coming age.
Så ingen behöver förlora sömn som jag gjorde.
So you don't have to spend sleepless nights.
Om
like
ni är här eller lyssnar på det här på internet.
If you're here or if you're listening on the internet.
Därför att det är inte det som han talar.
Because that's not what is meant here.
Så vad är det han talar?
So what's he talking about here?
Det här ordet för död.
This word for death.
Det betyder bara vanlig död.
Means a normal death.
Och han talar här om att om vi begår synd.
And he's saying here that if we commit sin.
Och Gud talar till oss.
And God is speaking to us.
Han höjer temperaturen lite i våra liv.
He's turning up the temperature a little bit in our lives.
Vi vet hur det är när vi syndar, vi mår inte så bra.
You know, when we sin we don't feel so good.
Sen börjar omständigheterna lite grann och jobba med oss.
And then the circumstances begin to work with us.
Och helt plötsligt.
And then suddenly.
Så känner vi att jag orkar inte stå emot Gud längre.
And then we just feel that I can't resist God anymore.
Och vi bekänner vår synd.
And we confess our sin.
Och Gud är trofast.
And God is faithful.
Att förlåta oss.
To forgive us.
I första Johannes 1:9.
In 1 John 1:9.
Och nu har vi frimodighet med Gud igen.
And now we have this boldness.
Men
before God again.
Om jag kontinuerligt står emot.
But if I'm continually resisting him.
Continually. Vad händer då?
What will happen?
Ja, så småningom.
Eventually.
Så säger Gud.
God is saying.
Att jag tar hem den här personen.
That I'll take this person home.
I förtid.
Before time.
Och säger, men det är ju grymt.
But this is cruel.
Men
I
är det egentligen?
But is it really?
Jag tänker på hur Gud har gett oss bilder i det vardagliga livet.
I was thinking how God has given us pictures in daily life.
De flesta är föräldrar eller åtminstone om man varit barn.
Most of us are parents or we have been children at least.
Och ni vet hur det kan vara. Vi är ute och leker.
And we're out playing.
Och barnen busar och gör lite, jag menar lite mer än busar, liksom gör dumma saker.
And the children are doing stupid things.
Och föräldrarna säger, ah, stopp och belägg, gör inte så.
And the parents say, no, stop, don't do that.
Okej, sen går det en liten stund.
Then a little while later.
De gör likadant.
They do the same thing.
Okej, man skärper varningen.
And you say it a little more.
Om du inte lägger av nu, då får du komma in.
If you don't stop now, you'll have to come in.
Ah, ja, absolut, inga
yes,
problem.
Yes, no problem.
Och det fortsätter så här.
And then you continue.
Och nu börjar du förstå att det kan gå illa.
And then you begin to understand that this
om det här barnet får fortsätta i det de gör.
This might not be a good thing if they continue like they do.
Så vad gör?
So what you do?
Helt plötsligt så kommer föräldrarna ut och hämtar barn.
Then the parent comes out and they take the children.
Precis som katterna gör och tar i
nackskinn. Cats do, carrying them home. And
och tar hem dem.
And they take them home.
Och säger att okej, nu får du vara in.
And they say now you have to stay indoors.
För eget bästa.
It's for your own best.
Och Gud säger samma sak.
And God says the same thing.
Jag har satt i den här världen.
I've put you in this world.
Och att vara ett vittnesbörd.
To be a testimony.
Men om ni kontinuerligt strider mot mig.
But if you continually stand against me.
Och kontinuerligt lever i synd.
If you continually live in sin.
Trots mina många varningar.
Despite all the warnings that I've given you.
Så kan det komma en dag.
There might be a day.
Då du får hemkallelse lite för tid.
When God might call you home a little early.
Får åka innan tidtabellen.
Yeah, you go before the timetable.
Men faktum är att det tycks vara det som han talar.
Seems to be this that he's speaking about.
Och det är nådens handling.
And it's an act of grace.
Det är Guds nåd.
It's the grace of God.
Att vi får komma hem.
That we come home.
Vi har blivit hans barn.
We have been his children.
Den nya skapelsen. kan inte till intet omgöras.
And the new creation cannot be done away with.
Gud kan inte gå tillbaks på sina löften.
And God can't take his promises back.
Om han har lovat oss evighet.
If he has promised us eternal life.
Men han kan säga att jag plockar er härifrån.
But he can say that I'll take you out of this.
Och det finns exempel på detta i Bibeln.
And there are examples of this in the Bible.
Mose fick inte gå in i löfteslandet.
Moses was not allowed to enter the promised land.
Först så slog han på klippan.
First he struck the rock.
Och det är en bild av att Kristus blev slagen.
And it's a picture of how Christ was beaten.
För oss.
For us.
I Jesaja 53.
In Isaiah 53.
Men han blev det bara en gång.
But only once.
Sen var verket fullbordat.
Then the work was finished.
Han behöver inte korsfästas på nytt.
He doesn't have to be crucified again.
Han har gjort det en gång för alla.
He's done it once and for all.
Sen skulle Mose tala till klippan.
And then Moses was going to speak to the rock.
Och vattnet skulle komma ut ur.
And
levande vatten.
And living water was to come out of it.
Men det gjorde han inte.
But he didn't do that.
I sin ilska slog han på.
In his anger he struck the rock.
Gud sa du får inte komma in i löfteslandet.
And God said you cannot enter the promised land.
Hans liv blev lite för kort.
And his life was shortened a little bit.
Och säger man, om det hände för Mose.
Well, if this happened to Moses.
Men då har inte jag långt kvar.
Then not a long way for me to go.
Men ni vet liksom hur Gud statuerar exempel.
But you know how God makes examples.
Jag vet inte Guds tidtabell.
I don't know the timetable of God.
Men i första Korinthierbrevet 11.
But in 1 Corinthians 11.
Så talas det om i samband med nattvarden.
It speaks about communion.
Hur det är många som är svaga bland er.
That many of you are weak.
Nu pratar vi inte om människor som är det av naturliga skäl, av ålderdom och så vidare.
And we don't speak about people who are weak naturally. By old age and so.
Men och många har insomnat står.
And many have fallen asleep.
På grund av att man tog emot Herrens måltid ovärdigt.
Because they received the supper of the Lord in vain.
Så vi ser här att det finns en synd till död.
So we can see that there is a sin unto death.
När människan kontinuerligt står emot Gud.
When a person is continually resisting God.
Men det är fysiskt död.
But it's a physical dead.
Inte att vår nya skapelse skulle till intet göras.
Not that a new creation would be annihilated.
Men i vers 17.
But in verse 17.
All orättfärdighet är synd. Men det finns synd som inte är till döds.
All wrongdoing is sin. And there is sin that does not lead to death.
Och det här ordet för synd.
And this word for sin.
Det är hamartia i grekiska.
It's hamartia in the Greek.
Och det betyder att missa mål.
And it means to miss the mark.
Vad betyder att missa mål?
And what does it mean to miss the mark?
Det betyder att jag inte låter Gud omforma mig till hans avbild.
Means that I won't let God conform me to his image.
Utan jag lever mitt eget liv.
But I live my own life.
Och jag står emot honom.
And I resist him.
Det här är ingenting som händer över natt.
And this is nothing that happens overnight.
Vi talar om hur människor villigt går emot, eller vad heter det, med vilje går emot Gud i åratal.
But we mean people who are willingly opposing God for years.
Guds nåd är obegränsad.
The grace of God has no limit.
Och även när han tar hem oss.
And even when he takes us home.
Så vet vi att det är en nådeshand.
We know that it's an act of grace.
Men när blir vanlig synd till döds?
But when does just common sin become sin unto death?
Det vet bara Gud.
Only God knows.
Men tydligen var det så.
But apparently.
Att det fanns människor.
There were people.
Som på något sätt, det var så uppenbart.
Where it was so obvious.
Att de fullständigt gick emot allt vad Gud hette.
That they were completely opposed to everything of God.
Att Johannes sa, be inte ens för.
That John said, don't even pray for them.
De är i Guds händer.
They're in the hands of God.
Är de frälsta?
If they are saved.
Då kommer Guds tuktan över dem.
Then the discipline of God will deal with them.
Och står de emot det tillräckligt länge?
And if they resist it long enough.
Då får de hembud.
Then they will be called home.
Men bekymra er inte för det.
But don't worry about this.
Utan gå vidare.
But just continue.
Be för människor.
Pray for people.
Och behöver inte oroa er för det.
You don't have to worry about it.
Och när Gud gör det.
And when God does it,
så gör han det för vår skull.
He does it for our sake.
Han säger att ni är så självdestruktiva.
He says you're so self-destructive.
Er vandring,
in your walk.
Att jag vill faktiskt ta er hem.
That I want to take you home.
Så jag hoppas att de här tankarna kom fram med balans.
So I hope there was balance in these thoughts.
Därför det är väldigt viktigt att förstå det här.
Because it's very important to understand this.
Inte på något sätt ta bort Guds helighet.
Not to take away from the holiness of God.
Spelar ingen roll hur vi lever.
Doesn't matter how we live.
Men samtidigt förstå hans gränslösa nåd.
But at the same time we can understand his unlimited grace.
Som också inkluderar en för tidig hemlång.
Which also includes that we might be called home early.
Men vi är inte domarna.
But we are no judges.
Gud är.
God is.
Och det är de här tankarna som Johannes framför i de här verserna.
And those were the thoughts that John had in these verses.
Herre, vi tackar dig just nu.
And Lord, we thank you now.
För att du har gett oss en sån underbar möjlighet att vara förebedjare.
That you've given us such a wonderful possibility to be intercessors.
Och vi tackar dig för det, Jesus.
And we pray and we thank you for this, Lord.
Och Herre, vi kan inte alltid förstå vad det här skriftstället riktigt betyder.
And we can't always understand exactly what this portion of the scripture means.
Men vi vet att du har en plan för våra liv.
But we know that you have a plan for our lives.
Och vi vill inte stå emot.
And we don't want to resist it.
Vi vill tacka dig, Jesus.
We want to thank you, Jesus.
För att du är nådesfull.
That you are full of grace.
Och Herre, vi ber att om vi har någonting i våra liv.
And we pray, Lord, if we have anything in our lives.
Att vi inte skulle stå emot.
That we won't resist you.
Utan att vi skulle bekänna.
But that we will confess.
Gå vidare och gå fram.
And continue, go forward.
Och om det är någon som lyssnar på det här budskapet.
And if someone is listening to this message.
Men du har aldrig bjudit Jesus in ditt hjärta.
But you never invited Jesus into your heart.
Jesus säger i Johannes 14:6.
Jesus says in John 14:6.
Jag är vägen, sanningen och livet.
I'm the way, the truth and the life.
Ingen kommer till Fadern utom genom honom.
No one comes to the Father except through him.
Bjud Jesus in i ditt hjärta.
So invite Jesus into your heart.
Om den helige ande har talat till dig.
If the Holy Spirit has spoken to you.
Du tror att det här är sant.
And you believe this is the truth.
Att du som alla andra är en syndare.
That you are a sinner like everybody else.
Behöver Guds nåd.
And you need the grace of God.
Bjud honom in i ditt hjärta.
Invite him into your heart.
Be honom förlåt.
And just ask him to forgive you.
Säg Jesus kom in i mitt liv.
And say Jesus come into my life.
Bli min frälsare.
And be my savior.
Tack Jesus för dina löften.
We thank you Jesus for your promises.
Som är rotade i din karaktär.
Because they have their root in your character.
Och du säger i Johannes 1:11.
And you say in John 1:11.
Eller 12 kanske där.
Or 12 maybe.
Att till alla de som trodde.
That all those who believed.
Gav han rätten att bli Guds barn.
He gave the right to be the children of God.
Det är ett löfte.
That's a promise.
Och det löftet kan bli ditt idag.
And this promise can be yours today.
Om du bjöd Jesus in.
If you ask Jesus to come in.
Kontakta gärna oss.
Just do contact us.
Eller någon annan församling.
Or some other church.
Som kan leda dig fram.
Which can lead you forward.
Och växa i nåd och kunskap.
So that you can grow in grace and knowledge.
Om den frälsning som du just tog emot.
Of the salvation you just received.
Ditt namn.
In your name.
Amen.
Amen.